Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Och Meta Broddare!
Alltså, är det efterlängtat eller är det efterlängtat?
Ja, men jag tror det är synnerligen efterlängtat. Jag längtar efter Meta Broddare. Du har ju förmånen att få träffa människan ibland.
Jag nibblar på henne i kanten då och då. Ganska ofta faktiskt. Ja. För er som är kanske lite nya lyssnare så tänker ni, vadå? Varför är ni så glada? Jo, i tidernas begynnelse. Nej, men i poddens historia så har det funnits en tredje person som har fladdrat in lite då, som heter Meta Broddare. Och det var väldigt älskvärt och populärt, och vi får ofta frågan, kan vi inte få lite mer av Meta Broddare?
Just det.
Och idag kommer att ske, därför att Meta Broddare var inte bara en sidekick till oss och gav oss veckans spaningar. Hon är ju också, precis som oss, eller ja, nu är ju du polis igen, men hon är ju gammal snut. Och hon har framförallt ett spännande case, och det är ju case torsdag idag, så idag blir inte veckans spaning, utan det är ett av Metas självupplevda polisärenden som ska, så att säga, vecklas ut.
Ja, det kommer ju bli spännande ju.
Det kan jag tala om för dig. Det har skett i intervjuform och ni kommer få höra det lite senare. Men först, Anna Inghede,
ja,
så måste vi höja dig till skyarna.
Tackar jag.
Där du hör hemma. Ja, som du hör är jag lite rasslig i rösten och snifflig i nosen. Men det hindrar mig inte från att göra en invärtes fanfar.
Du får inte jinxa det här nu. Tänk om det blir en flopp.
Jag ser inte hur det skulle kunna bli det. Därför att när du känner lust och har någon form av driv som kommer ner från fotsulorna och fortplantar sig uppåt i din sargade kropp, så brukar det bli bra.
Ja.
Och
ja.
Vad är det jag pratar om? Jo, ett litet gulligt... Känner du hur jag förminskar nu för att du inte ska känna paniken?
Ja, det är bra.
Ett litet gulligt regeringsuppdrag har landat i ditt knä. Berätta genast.
Alltså, Gunnar Strömmer beslutade för, ja, men det är nog en månad sedan nu, att vi behöver vaska fram kunskap om strypvåld. Och detta kommer ju lite i kölvattnet av olika saker. Dels samhällsdebatten, strypvåldets relation till porr till exempel, och strypvåldets relation till ungas parrelationer. Jämställdhetsmyndigheten gjorde ju publicerade en rapport för en tid sedan, och där man såg...
Den var ganska deppig.
Ja, den var ganska deppig, och där man såg att strypvåld var faktiskt väldigt vanligt när en ung tjej mördas av en partner.
Ja.
Ja, så jag tror att det är nog liksom påkallat från olika håll, men jag älskar att man faktiskt riktar ljuset mot liksom frågan, för den är ju å ena sidan ganska isolerad. Alltså vi pratar om en våldsform som nu ska belysas. Ja. Å andra sidan, så kontextuellt, så ingår den ju som en jättevanlig komponent vid våld i nära relationer och så vidare. Och vi behöver lära oss mer om strypvåldet för att kunna dels förebygga det, men också identifiera de som utsätts för det. Och det här var ju liksom right up my alley, därför att det är ju en del av min avhandling. Alltså det regeringen vill ha.
Vänta, stopp. Jag skulle med bestämdhet vilja hävda att Strömmer, att det här är på hans näthinna, och att det har blivit en snackis, och att det har skapats opinion och satts luppen på, har du ju faktiskt varit en del av.
Ja, jag hoppas kan väl säga, det.
Ja, jag skulle vilja säga att cirkeln är lite sluten. Mm. Att du fick, så att säga, du vet när man gick i skolan, när någon ställde en fråga, Mm. Och sen så hade man svaret och man visste att när jag säger svaret eller ställer en fråga så kommer jag oundvikligen få nästa också. Alltså att man blir lite straffad för att man öppnar käften. Uh-huh. Jag tror att i det här fallet så blev du straffad slash belönad för uh-huh. att du har gång på gång på gång på gång öppnat käften.
Jag skulle vilja säga att det här är en jättefin belöning och jag är så, jag är verkligen så glad och jag är så pepp på att få göra det här. Därför att det gynnar inte bara mig och min lust att utforska ämnet, förhoppningsvis kommer det ju att gynna dem som utsätts för det här våldet. Det är liksom hela målet med utredningen. Och det här ska vara redovisat i mars nästa år. Så att det kommer vara intensiva månader framöver, men det kommer också bli väldigt spännande att se vad vi finner.
Jag såg någonting, du la ut något på ditt Instagram.
Mm. Ja.
En person som då hade hört talas om att du skulle göra det här regeringsuppdraget. Eller hört talas om. Du berättade ju det häromdagen när det blev officiellt. Men som gav en ganska skrämmande bild av... Jag är typ Tinder-dejtande och senaste året ungefär hälften av snubbarna som jag har dejtat med tycker att det är en bra idé att på första dejten med en okänd person föreslå lite strypning.
Mm. Och alltså jag har fått flera sådana där sedan jag gjorde det här inlägget. Och jag valde den här därför att jag tycker det hon avslutar med är ju det har blivit vardag att unga tjejer som är ute i dejtingvärlden vistas bland sina arbetskamrater och skolkamrater och allt vad det nu kan vara med blåmärken över halsen. Alltså det var något i det hon skrev som bara så här ruskade
tag. Det var väldigt visuellt.
Verkligen, verkligen. Ja.
Och också så blir man ju otroligt glad att man inte håller på och dejtar. Jag hade ju nitat personen som hade föreslagit något så dumt.
Alltså jag skulle så gärna vilja veta, och det hoppas jag att vi kanske kommer kunna få viss indikation om, men hur den här normaliseringen, vad den grundar sig i. Man kan absolut, det här är inte ett avsnitt om strypvåld.
Men, ja, vi ska snart in med Meta.
Ja, man kan ju naturligtvis tänka att det har med liksom unga människors porrkonsumtion och allt det andra att göra, men det kan inte ensamt förklara det här fenomenet.
Nej.
Det kan inte det. Jag tror inte det.
Men är det inte en av de sakerna som du kan kika lite på då?
Jo, vi ska försöka. Vi ska göra vårt bästa. Ja. Så att det kommer bli jättebra och Rättsmedicinalverket är ansvarig och det kommer bli så att säga två delprojekt kan man säga. En som är inriktad på att sammanställa den befintliga kunskapen och sen då mitt projekt som är en del av mitt avhandlingsarbete som kommer vara mer inriktat på hur det här våldet yttrar sig, hur skiljer det sig mellan människor som överlever våldet kontra de som avlider, var uppkommer skadorna, vilka är vanligast i kombination och ensamt. Hur kan vi bevissäkra det här våldet? Vad behöver vi titta efter, vilka frågor ska vi ställa och så vidare. Vi får återkomma om det här.
Grattis Sverige att Anna Jinghede finns och tar tag i det här. Men nu hörni, nu måste vi släppa fram broddaren. För som ni vet när hon är äten, det är så otroligt många ord. Och det är så otroligt spännande faktiskt hela tiden. Så att jag släpper nu efter reklamen fram Meta Broddare. Och vi ska ut på biljakt.
Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp heter den ju. Och jag befinner mig i Podplay Studio. Oliver är bakom rattarna. Det här är ju så att säga case. Torsdag idag har vi bestämt. Och välkommen tillbaka till podden, Meta.
Va?
Va?
Hej!
Alltså vi, om jag skulle lista, vi får ju rätt mycket frågor. Jag skulle lista topp tre vanligaste frågorna som kommer till mig och Anna. Så är det, ett, vart går Annas bortre gräns för äckel? Alltså när blir, vad kan få Anna att bli äcklad? Två, kommer boken som ljudbok? Mm. Det är liksom... det är otroligt vanlig fråga. Och tre, kan vi inte få lite mer av Meta?
Mm.
Så jag svarar på fråga ett, det finns ingen bortre gräns. Fråga två, ja, det kommer en. Fråga tre, kära publik, ta gott emot Meta Broddare.
Varsågoda.
Var har du varit? Det är en svår filosofisk fråga.
Ja.
Var har jag varit? Alltså, rent i tid och rum så har jag ju varit hemma, skulle jag säga.
Ja.
Det är där jag var. Men jag, rent liksom själsligt och världsligt så, så har jag mer varit ute i olika... I olika dimensioner. Jag har varit i dimensionernas värld.
Ja.
Det är där jag har varit.
Och spännande.
Ja, jättespännande. Och Västra Götaland.
Det är ju en annan värld.
Ja, det är en annan dimension.
Ja.
Det är helt annorlunda. Jag har plockat tång, till exempel, ja, i Västra Götaland. Tagit hem, lagt på sparrisen.
Gud vad gott.
Nej, alltså inte som man äter på sparris, utan på själva sparrisplantorna.
Jaha, jag tror att det hade blivit en sån här alg...
Algblomning.
Jag är je suis algblomning.
Jag är algblomning.
Okej, du håller på täckodlar med tång.
Ja, jag satsar på tång i år.
Ja.
Tång är ett outnyttjat gödningsmedel, skulle jag vilja säga. Det kan vi alla lära oss någonting utav. Havet är liksom varelsens moder.
Oh ja. Jaha, och nu är vi på väg in i våren. Vad gör du just nu i vardagen?
Förutom med tången och sparrisen då.
Ja.
Och åker för tur och tur till Västra Götaland då och då.
Varför gör du det?
Ja, men...
Mjau, mjau, mjau. Okej, ja.
Ja, olika grejer gör att jag är sugen på att vara där.
Ja.
På olika sätt. Mm. På olika sätt gäller jag att doppa tån, så att säga, i Göteborgsregionen. Med omnejd. Jag gör som så att jag är ledig ganska mycket de här 2 månaderna. För jag jobbade som ett litet as i mars.
Mm.
Jag befann mig på resande fot och ort. Resande ort. Under mars månad. Och då tänkte jag att det ska jag inte göra lika mycket april och maj.
Nej.
Så det blir precis det som sker.
Nu är det mycket trädgård för dig.
Mm, nu är det mycket trädgård. Jag försöker hindra räven från att äta upp mina fjäderfän. Går så där.
Har du några kvar?
Mm. Jag har... I morse hade jag 4 ankor.
Mm.
Det är inte säkert att jag har det när jag kommer hem. Därför att min räv kommer och tar ett skrovmål per dag ungefär. Nu. Väldigt tråkigt att det ser ut på det sättet. Men jag har förlikats med tanken på att jag... Jag kan inte ha en människocentrisk världsbild.
Nej.
Det kan vi inte någon av oss ha.
Nej.
Vi får bara acceptera att så här ser världen ut.
Kretslopp.
Så här ser kretsloppet ut.
Mm.
Räven ska också
köper
ha mat.
Köper du nya fjäderfän?
Vet du vad, jag har faktiskt satsat på att inte göra det nu. Nej. Utan jag tänker att jag kommer nog att låta dem, så att säga, ebba ut. Jag låter dem sakta ebba ut ur mitt liv nu, till och med. För att de är... De är besvärliga. Höns, fine. Höns är djur som kan vara i sitt hönshus och i sin utebur. Och så kan man bara ge dem väldigt mycket mat. Och så kan man vara utan dem. Alltså, de kan sköta sig själva några dagar. Ankor, different kind of beast. Ankor går inte in på kvällen. Ankor ligger kvar i dammen och glor på en. Och så vet man att på natten kommer räven.
Ja.
Varför går ni inte in i ert hus? De har en automatisk lucka som går ner.
Har de ingen självbevarelsedrift?
Nej, de har ingen. Ingen. Absolut ingen. Det är helt otroligt.
Okej, så detta upptar din tid.
Ja,
djur,
inte
natur.
Så länge, jag har bara 4 ankor kvar nu.
Men djur, natur, trädgård.
Mm.
I övrigt så vet ju jag ju att du jobbar rätt mycket av den enkla att jag kastar otroligt mycket jobb på dig.
Mm.
Ja.
Mm.
Och till exempel idag så har vi ägnat förmiddagen åt att köra workshop på en större verksamhet.
Ja.
Som behöver utveckla sitt systematiska säkerhetsarbete.
Vad torrt det låter när vi säger det.
Ja, men det är... Är det
inte torrt? Nej, det var inte torrt.
Nej.
När vi var där var det inte. Nej. Det var fuktigt. Det var direkt blött.
Ja.
Moisturized, lubricated.
Ja, men ja, men vi kan säga så här att vi hjälpte en organisation att börja jobba mer med människor och mänskliga beteenden och göra olika saker i sin vardag för att köpa sig själv rätten att fortsätta vara en välfungerande och välmående arbetsplats.
Som är jätteviktig för jättemånga, framförallt unga människor.
Ja.
Hur viktigt är inte det? Vet du vad vi också gjorde på väg därifrån? På väg hit? Då pratade vi om en sak. Vi pratade om hur otroligt osannolikt det är att någon av oss ska låta oss bli anställda igen.
Det kommer aldrig hända.
Nej. tror jag. Vi sa så här, jag började, jag vill inte ha en chef. Du bara, jag vill inte ha medarbetare. Jag vill aldrig rapportera min arbetstid. Jag vill inte behöva söka semester. Jag vill inte ha en pissig månadslön. Och så höll vi på så där, fram till vi kom fram till Podplay.
Ja.
Ja. Men, du har ju varit en del av podden och levererat veckans spaningar under en period, ganska lång period. Men nu, och sen har du också varit gäst i podden. Vi har väl pratat om någonting, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Vi intervjuade dig i podden.
Det har säkert varit demonstration. Extremism eller dialog eller något sånt där. En
demonstration och så vidare. Men idag är det case torsdag. För jag och Anna har ju försökt ösa våra lådor. Så här, vad har vi varit med om för spännande? Och det har ju utmynnats i avsnitt om amfetaminfabriker och porrställen.
Porrfabriker.
Porrfabriker och olika. Du har ju ett spännande case. När var det här?
Jag skulle tro... Vet du vad, jag kommer inte exakt ihåg om det var 2007 eller 2009.
Någonstans där.
Så låt oss säga ungefär 2008.
Ja.
För säkerhets skull. Så vet vi att det inte är någon av dem som det egentligen var. Vi kan säga att det börjar där och sen slutar det caset. Det har fortfarande inte slutat och det caset slutar nog inte först den dag jag dör. Därför att det slutar ju med att det sitter titanskruvar i ryggen på mig.
Aha.
Och de kommer ju sitta där tills den dagen jag blir uppeldad på mitt vikingabål.
Och då kanske skruvarna ändå kommer finnas kvar. De kommer överleva dig.
Exakt, de kommer överleva mig. Så där det är liksom, det sitter ju i.
Men det ska ju sägas att det här är ett ärende som hände vid tidpunkten där du var polis.
Ja.
Var var du polis?
Jag var polis på Södermalm.
I Stockholm?
I Stockholm,
jobbade
exakt.
Funktion utryckning?
Mm, ja, utryckningspolis, radiobil.
Ja, IGV-verksamheten som man säger IGV. Nu.
Ja. Mm, då heter det radiobil.
Mm.
Och då hade jag jobbat i några år, men inte jättemånga år.
Nej.
Typ 4-5 kanske var. Och vi hade... Jag vill minnas att det var typ ett eftermiddagspass som vi klev in. Och då satt vi hela vårt gäng, hela vårt arbetslag, vårt turlag på utsättning.
Mm. Utsättning är ett möte som man har innan man åker ut och jobbar.
Vi är välkomna, det här ni ska göra idag.
Just det.
Ni åker i de här bilarna och du åker med den här personen. Hej då. Det är mötet. Start. Och vi satt på det där mötet. Och när man sitter på de där mötena, då är ju det andra gänget, alltså man löser ju av en tur. De som är ute och jobbar
dag.
Som man löser av.
Eller morgongänget.
Så om vi var eftermiddagsturen, då skulle ju vi lösa av dagturen. De som skulle sluta när vi börjar. Och då så har man ju riggat sina kläder och alltihopa och radion och picadollen och sådana där saker liksom, så att de har man ju på sig på utsättningen ifall man behöver sticka därifrån för att det händer någonting snabbt liksom. Och så är det alltid någon som får ligga och ha medlyssning på radion på utsättningen så man hör ifall det är något som börjar hända på stan så att vi måste avbryta utsättningen.
För det blir ju lite glapp.
Exakt.
Morgondaget ska avsluta, eftermiddagsgänget ska påbörja. Då är det lite glapp. När
det är lite
alla
känsligt
glapp. Ja, det är lite alla är på stationen glapp.
Det är lite känsligt glapp där det är så att om de som är tänkt att de ska sluta jobba nu. Om de påbörjar ett stort jobb som sätter igång då. Då kanske de blir kvar med väldigt mycket övertid. Det ser man ju inte på med blida ögon.
Nej.
Så att där vill man ju gärna att eftermiddagsgänget så att säga. Eller
tar
den avlösande turen sticker ut istället och börjar. Det är bättre. Av ekonomiska skäl. Och då så kom jag ihåg att då satt vi på utsättningen. Så var det någon som satt och lyssnade med. Och hörde att det påbörjas ett ärende någonstans på, jag har för mig att det var någonstans på Östermalm, trakten. Och det är ju en annan stadsdel, men man får ändå lyssna, det är ändå distriktet liksom. Medan utsättningen pågår så står någon chef står och pratar om någonting viktigt som vi ska göra under passet och så börjar vi lyssna på det där och hör att det är liksom ett pågående. Och då är det som man får reda på då, det första vi får reda på radion, det är att det är en kidnappning som har skett. Eller som pågår. Och det är lite luddigt i början. Men det som gick ut på radion när vi alla satt och lyssnade där var att en taxichaufför har på något sätt blivit kidnappad med sig och sin taxi av någon. Och den har stuckit iväg. Så det är det första. Och så hör man att turen, de som sitter på Norrmalm och har samma typ av liksom, utsättning just nu. De ska ut och börja jobba med det där. Så de börjar åka. Sen så kommer det fram lite mer information, så lyssnar vi på det där caset lite mer. Det som kommer fram då, det är att en frimärksantikvitetshandlare, en sån här människa som handlar i antika skitdyra frimärken, någon antikvitetsbutik typ för frimärken.
Man med lupp ser
man
framför mig.
Man med lupp, liten fluga. Ni ser honom precis som professor Kalkyl.
Man kan blåsa av lite damm från axlarna.
Det kan man kan blåsa bort damm och mjäll, skulle jag säga. Alltså det flyger och far.
Välkomna till Fördomspodden. Nej, det finns en som heter det, tror jag.
Ja. Ja, då är du inte välkommen.
Nej, då är du inte välkommen.
Eller du är välkommen till den med, men
det är inte det. Ja.
Det är inte det vi pratar om nu. Mm. Nej, så att då är det alltså en farbror, tror jag att det är, som har en massa dyra frimärken, antika sådana, som han ska från sin frimärkshandlingsantikvitetsbutik ta en taxi till flygplatsen för att åka till någon annan ort där han ska sälja de här på en auktion, på något sätt. Sånt där är det. Och då visar det sig att en människa, vi kan kalla honom Ola, vi tar det namnet bara, bara för att jag ska ha ett namn, har bestämt sig för att han vill ha de här frimärkena själv.
Han vet om att denna resa ska ske.
Så någon form av liten research har nog någon person gjort. Ja. Den här Ola, som kallar honom. Som då har helt enkelt bestämt sig för att ta de här antika frimärkena. Till saken har att de är värda ungefär 1,5 miljon. Det är ganska mycket pengar.
Helvete!
I en portfölj. Som sitter i handen på en liten farbror. Som ska åka taxi. Okay. Så det är ganska stort värde på det här. Och den här människan, banditen, har alltså, när den här gubben går ut från sin lilla antikvitetsbutik med sin lilla 1,5 miljon kronor-väska i handen, har den här personen kastat sig fram till taxin där han nu har klivit in och slängt ut gubben och också visar sig slängt ut taxichauffören genom rutan.
Alltså, så det som finns i taxin är Ola och portföljen?
Exakt. Aha. Det framgår inte, för i början sa vi så här, det är tydligen en kidnappning.
Ja.
Så ganska
det är väldigt
länge.
Sällan som ingångsingredienserna är så att säga, slut,
exakt.
Scenario.
Det händer ju typ inte. Så att det första vi får reda på, och det pågår ganska länge, så tror man att det fortfarande finns en person kvar i den här taxin också, inte bara de här dyra grejerna.
Nej.
Och alltså någon form av frihetsberövande människor, i alla fall.
Något sånt.
Där. Stort, högt brottsvärde. Mm. Värt att fånga in.
Mm.
Värt att få stopp på spektaklet. Så Norrmalmsturen ger sig ut. Och så hör vi att de på, jag tror att det här var Taxi Stockholm eller något av de andra stora bolagen. Det är en sån taxi, så det är ingen liten frifräsartaxi som den här människan nu har tagit. Så nu sitter alltså banditen i taxin och kör taxin. Och i taxin finns då inte en kidnappad person, men det tror vi först att gör. Mm. Och så finns de här dyra sakerna. Taxibolaget har ju en GPS på taxin. Så de ser vart taxin är med någon halvminuts lagg, lite grann sådär. Vilket gör att det blir inte tapp. Alltså, normalt sett så skulle den där ha försvunnit i Stockholmstrafiken om man skulle inte, ja, bara försvunnit
gone,
rakt upp bara.
Baby gone.
Rakt upp i mellangården. Men det gör den inte. Den dyker ju upp hela tiden på taxis karta.
Ja, så ni får rapporter med 30 sekunders fördröjning var den har varit.
Ja, exakt. Och det gör att det går inte så lätt att få tag på den. Men man kan hela tiden fortsätta efterföljandet. Det är alltså en radiobils...
Evighetsmaskin.
Ja, det är en evighetsmaskin. Ja. Den här jakten kommer inte ta slut.
Nej.
Så kan man säga. Därför att den tar inte slut, för den kan ju fortsätta
i
evighet.
Ska vi göra en första liten inbromsning när vi ändå håller på med biljakt? Biljakt. Ska vi uppehålla oss kring ämnet bilar? För det tror jag inte vi har gjort så många gånger i poddens historia.
Efterföljande.
Efterföljande, absolut.
Skulle aldrig kalla det jakt.
En av de sakerna som jag sa till dig på vår korta resa hit, när vi konstaterade att vi kommer aldrig mer bli anställda igen, var ju, det finns ju några saker jag ändå saknar av att vara anställd inom polismyndigheten. Och det naturliga, älskade riktigt, riktigt bra spaning. Liksom så här. Men jag nämnde också biljakt som en av de första grejerna. Det är ju fruktansvärt kul.
Det är något helt annat.
än någonting annat.
Ja.
En bra jagis.
Varför är det så kul?
Jag tror det har att göra med att vi har alla varit på Tivoli. Vi har alla kört radiobilarna. Vi har alla fått den här lilla djävulen i oss.
Lite underbett.
Följa efter. Och det kan vara så att vi bumpar i saker och ting här. Ett litet underbett.
Ja.
Och sen så kan man liksom parera det med att vi får inte bete oss hur som helst. Och det är gärna lämpligt att man följer lagboken och så också.
Mm.
Man vet också att man är väldigt nära gränserna för både vad den fysiska världen tillåter och vad lagboken tillåter.
Och ens egna skills.
Ja, ens egna skills och ens kollegas skills och alla de andra kollegornas skills och övriga bilförares skills. Så man är ganska nära gränsen. Och jag tror att det är någonting som tilltalar människor, så i alla fall som har jobbat i det här jobbet.
Som har sökt sig till det yrket.
Ja,
det kanske jag ska dra någon gång på det, men jag har ju en jagis också som pågick i evigheter, men det är ju fruktansvärt kul med biljakt efterföljande. Vad skönt att vi inte är en podd som är liksom mediatränad från Polismyndighetens sida. Mm. De skulle kanske ha problem med det vi säger, men det är bara, jag kan inte ta ifrån det att det är bland det roligaste jag vet.
Men man måste väl ändå få tycka att saker är roliga om man har det som jobb också. Det måste ju inte vara så att man går till jobbet och bara...
Får bara lön för det tråkiga.
Ja, du får bara lön för det tråkiga.
Ja.
Och du får inte tycka att något av det du ägnar dig åt är roligt. För om du tycker det är roligt, då är du inte professionell längre.
Nej. Vi gör en liten snabb gallup. Oliver, tror du att du skulle tycka det var kul med biljakt?
Ja.
Kan du förstå liksom idén av att det är kul?
Oh ja, nej, men jag tror att så här... när man tar körkort och får testa på liksom halkbana och sådär.
Ja.
Så fort man får göra någonting med bilar som är liksom utöver att stanna vid skyltar, då är det kul.
Bra, då har vi vidimerat det, att vi inte är sjuka i huvudet. Utan en person som inte är polis och kanske inte har gjort så mycket bilar. Det finns väl också rätt mycket bils, alltså datamaskinspel som går ut på att jaga. Mm. Ja, okej, sjukt kul. Men också, jag vill också bara säga som en sån här friskrivningsklausul. Otroligt farligt.
Skitfarligt.
För alla inblandade. Kanske just därför det är så kul. Ja, nu kan du fortsätta.
Nu går vi vidare. Vi går vidare från biljakten. Nej, det gör vi ju inte, för att det är nu biljakten börjar.
Vilket är var kul. Är du nu när du hör det här?
Jag befinner mig inne på polisstationen.
Du är fortfarande kvar där?
Ja, vi är kvar där.
Men du hör att andra jagar och vill ut?
Ja. Nej, det vill vi nog allihopa. Men vi sitter kvar, för det här pågår på Östermalm. Det är inte vårt område.
Nej.
Och Norrmalmsgänget, de är redan ute och åker.
Men
de
många
har redan
och
lämnat.
Kapabla.
Men många och kapabla och kompetenta och modiga.
Mm.
Störska typer. Mm. Största allmänhet har vi hört, baseballligan och så vidare.
Ja.
Störska typer. De klarar nog det här. Men det gör de ju inte, eftersom de får uppdateringarna inte i realtid. Så att när polisen kommer till platsen där den här taxin nyss var, då är det inte den taxin precis just där längre. Så, och sen slinker vi den liksom vidare. Men sen så framgår det då att den där jakten fortsätter och fortsätter. Och den åker in från Östermalm och åker in på Kungsholmen. Där drar den här bilen upp på en refug. Kör nästan över en mamma med en barnvagn. Och nu började vi bestämma i vårat turlag att den här jakten behöver nog verkligen, verkligen ta slut nu.
Vid den här tidpunkten så var det inte heller så vida spritt med spikmatta.
Jag vet inte 17 om vi ens hade spikmatta.
Exakt, för nu lär man sig det på polisutbildningen och dra ut en spikmatta för att få stopp.
Vi är fortfarande på fishtail-nivå här.
Och det älskar man ju för sig.
Smutsigt.
Ja.
Och skitfarligt.
En liten touch vänster bak bara.
Ja, och som att det någonsin blir det.
Ja.
Jag har aldrig haft i världshistorien. Det är bara sophöga kvar.
Ja.
Vilket den här historien kommer att vidimera. Nu föregår jag lite grann i berättelsen.
Du har ju lite avslöjat med järnskrot i din ryggrad. Men vi fortsätter.
Mm. Delar av bilen hamnade i mig och tvärtom. Nåväl.
Ja.
Då bestämde vi oss för att nej, nu måste också våra turlag ut. Därför att man hör att den där bilen är på väg från Kungsholmen och kanske är på väg över Västerbron och skulle kunna landa in på Södermalm. Så nu måste nog alla citys polisbilar ut och åka.
Mm.
Så kanske fem på ena sidan, fem på andra sidan, så lite lösa hundar och lite annat löst folk, sådana där som skulle kunna vara med. Alla vill vara med och leka.
Mm.
Alla vill bli inblandade
all
i den här spännande
biljakten.
Ja, precis. Alla man på däck. Och då åkte jag med en kollega, så jag satt på radioplats, alltså kartläsarplats.
Du har inte ratten fram i din hand, utan du har en radioapparat i din ena hand. Vid den här tidpunkten kanske hade du den gula eller den svarta taxikartan.
Jag hade en stor kartbok i knät.
Mm. Oh ja.
Runt min kropp hade jag också sedvanligt sånt här uniformsbälte med pinaler.
Mm.
Då hade vi inte riktigt utspritt det på kroppen så som man har, som den moderna polisen har, utan det var mer en koncentration av tunga ting på midjan. Du ser det här framför dig. I kling och klang. Är ja, men det är så länge sedan.
Kan vi göra en inbromsning?
Ja, kan vi göra.
Till. Oliver håller på och bryter upp. Han bara, vart är vi? 10 poäng. Vart är vi på väg? Ja, vi är på väg mot Mälaren.
Jag sa ju det innan. Vi har ingen plan. Nej. Men vi behöver ingen plan med dig. Nej. Det kommer bli så bra ändå.
Du och jag jobbade polis för så länge sedan. Mm. Så att vi har verkligen haft allting runt midjan. Det är därför också helt ramsneda nu.
Absolut ramsneda.
Och jag behövde ett läkarintyg för att få placera min pistol i ett benhölster. Och blev djupt mobbad av mina kollegor för att jag försökte se ut som Lara Croft.
Just det.
Klipp till 2024. Har du sett en polis i yttre tjänst? De ser ju som julgranar.
Jag älskar att de får se ut som julgranar. Granar, för det är bra för deras kroppar.
Exakt.
Det är bra för era kroppar.
Nu sitter saker vid bröstet, på pattarna, det hänger saker, det är runt midjan, det är taktikvästar, kriminalteknikerna 68 tejprullar som hänger i kulörta färger.
Fadukorvar och klickar så du vet allt sånt där.
Allt.
Ja.
Det har hänt saker.
Det har fan hänt saker och det är tacksam för.
Du sitter i bilen, du sitter på radioplats.
Ja,
du har
vi skjuter ut ur polisbilsgaraget. Ja. Jag sitter på radioplats, min kollega sitter och kör bilen. Och bak har vi en sån elev.
Sau.
En sau-elev.
Det hette då det hette då, men inte nu.
Mm. En sån som alltså är en sån som har en praktikvecka när man går på polishögskolan. Mm. Så får man vara med ute i verkliga livet under någon veckas tid.
Sådär. Bless hens little heart.
Ja, exakt. Bless hens little heart. Mm. Satt i baksätet, mitt i, på spyskynket.
Mm.
Vi sköt ut glatt som en kanon allihopa i en lång rad ut ur polisbilsgaraget och ut på gatorna och började försöka få hitta lämpliga korsningar man kunde ställa sig var i vägen i och sånt där. Taktiskt halvt genomtänkt taktik. Och det bara fortsätter eftersom den där ger GPS-noteringar.
Så är han kvar i stan? Åker han runt i stan?
Han åker runt i stan. Aha. Det är som radiobilen på Gröna Lund.
Ja, men märklig strategi av den som har tillförskaffat en taxibil och en portfölj att bara snurra mitt in i stan.
Det kommer att få sin förklaring.
Okej. Okay. Mm-hmm.
Jag kan säga förklaringen kanske redan nu, så vi vet det. Det är för att den här personen har oerhört mycket kokain i sig.
Aha.
Han har oerhört höga nivåer av centralstimulerande preparat i sin kropp som går runt.
Nu ser jag framför mig, han sitter och skriker i sin bil och lyssnar på Two Unlimited på hög volym.
Det sker. Han har också varningsblinkers på.
Aha.
För att andra ska hålla undan, så att säga. Det har han berättat efteråt.
Okej.
Okay. Ja, så att vi har alltså en taxi, en stulen taxi, en kapad taxi ska sägas. Ja. Med en kolastin bandit. Som kör runt och lyssnar på Two Unlimited.
Mm.
Och har jättemycket centralstimulerande preparat.
No.
No limits, tänker den här. Och den far runt överallt och tänker sig att den ska lyckas hänga av oss. Och det går ju inte eftersom den har en GPS.
Mm.
Och så småningom så har tillräckligt många poliser liksom hamnat i olika korsningar och kör efter den här ute på stan. Och till slut är vi nere i Mälarhöjden. Alltså en liten förort som är nedanför Södermalm, söder om alltså.
Mm.
Där får vi höra från någon som har sett den där bilen att den är på en viss väg i en viss riktning. Och då befinner sig jag, min lilla radiobil, vi befinner oss på den vägen i motsatt riktning. Mm. Så att vi gissar, och nu börjar det gå ungefär sekundoperativt alltihopa, gissar oss till att den här vi kommer att få möte. Vi kommer nog att möta den här i backen som vi har. Så att vi har, nu ska visualisera en bild framför dig. Vi åker alltså i en radiobil i kanske 50-60 knyck, någonting, på en väg som är i en kurva och som går snett uppåt från oss sett. Så vi har liksom en backe upp.
Enfilig, tvåfilig, mot mötande trafik.
Det är mötande trafik, men liksom bara som en alldeles vanlig liksom en vanlig väg.
Ja.
Det är inte motorvägen, det är inte en gångväg, utan det är en vanlig trafikerad väg i ett villområde. Det finns lite vanliga hus, det finns en liten cykelväg, det finns ett dagis, lite såna där saker, eller en förskola är det som ligger där. Och där får vi möta med den här bilen. Mm. Så den kommer åkandes mot oss. Den har så att säga nedförsbacke och vi har uppförsbacke lite grann i den här kurvan. Och då bestämmer sig kollegan som kör bilen som jag sitter i att den ska gå ut och så att säga liksom göra vägen lite trängre. Så inte gå ut i mötande såklart.
Ni vill inte köra chicken race?
Nej, vi vill inte köra chicken race med den här tokfransen.
Framtvinga inbromsning?
Nej, det vill inte. Men vi vill liksom göra vägen lite smalare så att den börjar ta ner hastigheten. Så att närmar sig mittlinjen. Då bestämmer sig den människan för att börja köra vänstertrafik istället. Så att tänker sig alltså att den ska gå över på våran sida vägen och så ska vi mötas som om vi skulle köra vänstertrafik. Är du med på vad du ser här framför dig? Och det går fort. Den där kör ju i 70-80. Och vi kör ju 60-70. Och när vi närmar oss vägen, då när vi börjar närma oss varann, går fort det här, då inser ju min kollega att vi kommer att mötas fast på fel sida vägen. Så han försöker kasta sig längre ut åt vänster för att vi inte ska frontalkrocka.
Och där finns det vad då? Dike, parkerade bilar,
ett
husvägg.
Elskåp åt dagis, tyvärr.
Okej.
Okay. Finns det där. Så det är ju synd.
Vad är det för årstid?
Jag minns faktiskt inte exakt.
Det är snö, regn, mörkt, ljust.
Det är ljus, det är dagsljus. Det är mitt strax efter lunch liksom. Vid två tiden tror jag. Två, tre tiden. Så ljust var det. Men jag minns faktiskt inte exakt vad det var för årstid. Jag tror inte det var...
Pågår verksamhet på förskolan?
Ja, okay. så vitt jag vet var det i alla fall.
Okay.
Så det är tänkt att vi ska mötas så att säga vänstertrafik där. Men min kollega hinner inte få över bilen tillräckligt mycket. Så vi smäller, frontalsmäller. Men nästan så att man nästan har hunnit ska kunna passera van. Så vi smäller alltså, om du tänker dig passagerarsäte mot passagerarsäte, inte front.
Nej.
Utan passagerarsäte, passagerarsäte. Och eftersom vi smäller på det sättet så börjar ju bilarna rotera runt varandra.
I
som
en film hade det här gjorts i slow-mo. När man liksom bara sätter fart på varandras rotation.
Exakt, och det är precis så jag ser det också. Så det är exakt det, den filmen. För att jag minns att, för jag sitter ju där med kartboken i knät, ett solskydd. Det var nog soligt, för jag hade solskyddet nedfällt lite till hälften. Och ser... korrekt.
Man ska aldrig ha det på hälften. Nej, antingen eller.
Hälften. Så jag minns att jag ser att nu smäller det. Det kommer att smälla nu. Så jag minns att jag hans skrika till våran SAU-elev som satt i baksätet att det smäller. Tryck det mot baksätet. Som han får... trycka huvudet bak så att det inte ska bli en dumfart. För han sitter ju och hänger fram som en golden retriever på semester, du vet, som man gör. Och han filmar också hela den här resan med sin mobil, har det visat sig efteråt. Bless his little heart. Det var för sig väldigt bra.
Ja, det visade sig vara bra. Men,
ja, det visade sig vara bra, för det fanns inga dashcams och grejer på den tiden.
Ja.
Men i alla fall, så att bilarna smäller passagerarsäte mot passagerarsäte, så halv frontalkrock kan man säga. Och så börjar de snurra runt varann ett gäng varv och sen, men inte voltar utan liksom platt då, runt och så till slut in i elskåpet som ställer sig på hälften. Och där så viker ju motorhuven framför mig, för jag sitter ju på passagerarsidan. Motorhuven viker ju upp sig för att det blir en sån deformationszonsgrej. Så den ställer sig som ett V.
Exakt, den ska ju det.
Ja, exakt.
Den ska ju säga...
Och det var precis det
den
ska
ta trycket.
Det som också händer när man krockar på det här sättet, det är att hela motorn åker mot ens knän, kan man säga. För det är ju en motor framme på en bil.
Tung.
Och när den andra bilen också har en motor som åker in i, de åker in i varandra.
Vi kanske inte behöver göra inbromsning av rörelseenergi, men det är det som händer.
Det är det som sker. Att de här, så att jag hade väldigt lite plats vid knäna kvar, kan man säga. När det hela avstannade. Men min kollega som satt och körde, där fanns det plats kvar, för den krockade ju inte, där var det ju luft. Så att halva bilen var intryckt, min halva. Och motorhuven åkte upp. Och jag minns att jag och min krockkudde utlöste ju såklart. Så att jag minns att jag hör ingenting från det här. Det var bara alldeles liksom tyst. Antagligen från både smällen och att sinnena stänger ner på det sättet. Jag har ganska mycket minnen som är svartvita. Jag har inte jättemycket färgbild precis över det som hände efter det.
Men du var vid medvetandet hela tiden?
Ja, halvt. Lite till och från.
Ja, okej.
Okay. För det visar sig att jag har ju sett att krocken kommer att ske. Så jag har tagit tag med händerna. Ena handen har jag hållit i dörrhandtagets, ja, alltså på insidan, dörrhandtaget på insidan.
Och den andra mot instrumentbrädan?
Nej, den andra är handbromsen.
Jaha, du
jag får ta handbromsen, ja, och bromsa med mina båda fötter i golvet, ja, på den. Mm. Så det visar sig efteråt att jag har slitit sönder handbromsen och handtaget i dörren.
Ja.
Och, men ändå har jag ju krocken, vi smällde ju så mycket så att jag har ju flugit fram med kroppen.
Mm.
Så huvudet har ju åkt in i det här
solskyddet.
Så ja, den hänger ju bara som en ledsen keps och det dinglar
små bitar. Du är ju lite, så att säga, du har ett litet...
Jag är ju
plattpannad.
Exakt. Jag är ju platt, ett platt huvud från början. Ja. Det vart ju inte bättre än det här.
Nej.
Sen har jag ju också då en... Eftersom jag har alla de här utensilierna...
Men vänta, du har ryckt loss handtaget från insidan av dörren. Du har ryckt sönder.
Det är sönder.
Ja, och du har ryckt loss vajen i handbromsen. Ja,
den handbromsen gick inte att lossa mer. Så kan man säga. Den gick inte att lossa mer, den vajen. Den satt där den satt. Så det, jag hjälpte till att bromsa, kan man säga. Och med hela min kropp. Och sen så hade jag ju då väldigt mycket... Vi hade ju utensilier runt midjan som vi redan har fastställt.
Ja.
Där bland annat en asbatong sitter rakt framför, ligger liksom på platten som ett
svart
brett
bälte. Batong som ni har sett, kära lyssnare, så när man, inte den vita tunga gummigrejen, utan som en svart liten mindre grej som man kan rassla ut, ja, som en teleskop.
Ja, exakt. Ja, som en radioantenn.
Och den har man ju liksom i ett hölster, eller man säger, och den,
ja, man
sitter
hade
ju,
i alla fall. Hade,
lite diagonalt någonstans runt midjan.
Mm. Och den lägger sig, och när man sitter hopkurad i en bil så lägger den sig gärna platt framför. Tänk dig som ett väldigt brett bältespänne på så här cowboy byxor, på en cowboy helt enkelt. Och framför det en kartbok som är tjock som en atlas. Så att när jag, när motorn kommer och när krockkudden kommer och min rörelseenergi kommer, då trycks ju denna kartbok in i magen på den här batongen. Och sen så kommer då solskyddet som en liten fjäder i hatten på slutet. Jag var så blå runt magen, blåsvart, hela buken. Det var bara jättebra.
Och allt detta sker ju under där skyddsvästen tar slut. För den är också, det viket, det är rätt
det
in
är mer
i...
bysthållare av stål, kan man säga. Det var det, var. Jag hoppas verkligen att de här sakerna är annorlunda nu. För att det där är inte en bra setup om man inte vill ha internal damage.
Nej.
And emotional damage.
Nej.
Så att nu har vi alltså smält, bilarna står still, krockkudden är utlöst, det hörs ingenting, det mesta är svartvitt. Jag är väl lite medveten till och från, kartboken är intryckt i magen.
Handa bak. Var han bältad?
Ja, det måste han ha
varit. Annars han kommer flugen som en...
Exakt. Och föraren, han lever ju idag och mår bra. Så att,
och föraren så. Också.
Och föraren är ju, var ju i fin form. För föraren lyckades... Det var min gamla instruktör också. Mm-hmm. Som liksom, på, när jag hade börjat i det där turlaget. Han lyckades ju hoppa ut ur radiobilen väldigt snabbt. Och sprang fram för att gripa banditen.
Mm-hmm.
Snyggt jobbat. Banditen Ola. Så att det jag ser när jag är lite till eller från vaken, det är att min kollega far ut ur bilen. Jag ser ju bara liksom lite grann ovanför den här uppvikta motorhuven. Så ser jag min kollega liksom far ut ur bilen, försvinna bort, komma in framför. Och så ser jag honom ställa sig med sin asbatong som en symaskin. Bara bang, 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 på någonting som är där framför.
Ja, okay.
Jag kan inte säga än i denna dag vad det var.
Nej.
Som fick stryk där framför. Men någonting
någon
var det.
Någon fick smaka på början.
Ja, någon fick smaka på början. Sen så börjar ju, för det här är ju så att alla, vi har ju, kollegan tryckte ju på larmet. Alla hör att det här har hänt, krocken har hänt. Så att inom jättekort tid, för alla ligger ju ungefär samma område, så kommer ju alla kollegorna med sina, sladdar in med sina radiobilar. Så då ser jag en av de andra kollegorna komma inspringande från vänster, tackla undan min kollega som står och kör symaskinen och börja själv köra symaskinen och tar över. Så. Och jag kan så att säga, ni denna dag absolut inte säga om det var någon som fick stryk eller inte fick stryk. Det kan jag inte svara på. Jag såg inte det.
Det här är ju en klassiker, och det är det som är så svårt när man har
släppt dammluckorna och man är någon form av rädd, arg, förbannad grej. Mm. När det väl tar slut... Min vanligaste rekommendation till polisaspiranter, när en bilakt tar slut, var inte längst fram och närmast, för det kommer komma en den sjunde vågen. När den sjunde vågen kommer in, då vill du inte ha fingrarna framme.
Nej. De ska vara ute ur syltburken länge.
Gå och ställ dig bara på sidan av.
Det är
så jävla svårt att bromsa när man har gasat.
Jätteknäckligt.
Det är någonting man får lära sig, men absolut.
Men jag satt ju där jag satt, fastklämd i sätet, motorblocket vid knäna. Dörren var ju bara, jag satt ju en konservburk ihop mosad.
Mos.
Och lite till och från medveten. Och de andra i turlaget, någon kom fram, var inte säker på, men liksom, det var ju så här, det kunde vara jätteallvarligt. Hon trodde jag var död. Därför att jag var ju det som heter helt vit, för det är ju vitt pulver som kommer ur en kroppkudde. Så det var svårt att avgöra vad som var. Jävligt nervigt.
Du såg ut som Marie Antoinette.
Och dessutom står vi upptryckta mot ett elskåp som står helt snett. Alltså det är ett dåligt läge. Men så att jag har ju bara liksom minnesbilderna som är från visuellt från mig, från min horisont, att de satt bredvid, försökte rycka upp dörren, den var svår att öppna, räddningstjänsten kom, klippte rutan, klippte balkarna, lyfte ut på sån här så här giraffkrage och precis sån kompressionsmadrass och till sjukan. Och min dåvarande pojkvän gick på polishögskolan, så att han fick ju det tråkiga beskedet att två poliser stövlar in i pågående lektion och säger: hej, du behöver följa med till Karolinska nu. Därför att din flickvän har varit med i en bilolycka och vi vet inte hur det är med henne och du behöver komma dit. Så att han mådde ju inte toppen. Det kan man inte säga. Nej, det kan man inte säga.
Gud, de där har man ju fått leverera ett par gånger. Det gäller att tassa så i den informationsöverlämningen. När man själv inte vet något.
Men det var där och då inga frakturer. Det var mjukdelsmos, det var olika typer av blåmärken, skrubbsår, sådana grejer. Däremot skedde ju det som sker vid sådana här händelser, en whiplash-skada som inte får effekt förrän ungefär 10 år senare. Så är whiplash-skador. Jag vill bara så här, kan AFA, kan kammarkollegiet, kan alla försäkringsbolag och kan alla människor som jobbar som poliser bara få in det i sina små huvuden, att skador man får kanske inte känns där och då, men de kan komma om ett decennium och då kommer problemen.
Så medskick, är man med om en trafikolycka eller annan form av höghastighets, rörelseenergis olyckor, dokumentera, besök sjukvården, dokumentera över tid. Inte så här, det var något svårt att anmäla, inte, gör det.
Det är mycket som inte känns så farligt när man är 24 år gammal och elastisk som en jävla gummisnodd. Men om man har om alla ligament i hela ryggen från hjässan till stortån på baksidan är helt utdragna, de kommer inte att suga tillbaka sig själv och vara lika liksom härliga. De blir sladdriga. Du kommer att vara en sladdrigare människa efter det. Och det blir inte härligt när man blir äldre. Det blir inte det. För det som händer då är ju att ryggraden blir instabil, och det som händer då är att man får diskbråck, och det som händer då är att man måste operera, och om det inte hjälper så måste man få en snäll människa som sätter in titanskruvar.
Och det är det som har hänt med dig på grund av det här.
Exakt.
Du har steloppererat ryggen på grund av den här krocken. Hur långt efter krocken skedde själva? Jag vet ju det, men det
var väl typ 10 år senare. Ryggproblemen uppstod efter ungefär 5-6 år. Och sånt där tar också lång tid innan man vet vad är vad, vem gjorde vad, vad behöver göras, man måste gå igenom. Alltså, jag äter så mycket piller. Så mycket piller av det här. Så att bara sånt kan göra en människa knasig. Det kan det verkligen. Så att igen, se för Guds skull till att man inte är med om den där typen av olyckor. Det är att vi säger att en jagis är roligt, men det är inte roligt när det inte går bra.
Nej, och det har vi pratat om i podden. Alltså, det farligaste man kan göra som polis, eller det farligaste med polisyrket, har i princip alltid varit och kommer i princip alltid vara trafiken.
Alltid.
Där, och därmed så prövas man ju och man utbildas och sen går man olika typer av steg för att få köra utryckning. Men det är fortfarande absolut pissefarligt.
Det går så fort, ja. Det är sådana stora krafter. Och vi små människor, vi kan inte förstå de krafterna.
Och du kan inte styra huruvida den du möter har kokain i kroppen och väljer att köra på fel sida.
Nej.
Det är svårt att styra.
Och då är det ändå en förare som den som körde med mig som är superduktig. Ja. Bästa föraren. Min egen instruktör.
Det hade kunnat blivit frontalkrob. Då kanske alla ni tre plus den andra.
Vi hade kunnat dö.
Nu måste jag bara fråga, den andra personen, nu vet ju inte, han råkade ut för symaskin en gång i två, kanske.
Ja, eller inte.
För min erfarenhet är ju, både när man själv har antingen olycksmässigt krockat eller med flit krockat, för det gör man ju ibland som polis, att man med flit får stopp med att använda bilen som verktyg.
Just.
Eller när man har kommit till plats när andra människor har krockat. Vad är det som gör att buset, som jag nu kallade dem precis, alltid går fan helskinnade? Alltså det kan vara två barn och en mamma som sitter i en säker fordon, alla har bälte på, som har följt alla lagar och regler, och sen så krockar de med liksom pundarhasse som kommer fara i någon gammal 240 utan dörrar, de är stenade, har ingen bälte, han typ fnyser och lämnar platsen medan de har brutna ben. Vad är det?
Det är ju så. Det är helt sjukt. Jag vill ju inte att det ska vara en karmafråga. För det säger ju så mycket om oss. Det är inte bra. Det är inte bra om det är en karmafråga.
Nej.
Jag vet inte, men det är verkligen så.
Eller att de är så avslappnade i ögonblicket. Eller är att de är så jävla konserverade av gift invändigt. Så organen bara, I got this shit.
Så jag bara, att det är något andligt.
Jag tänker så, det är bävermånen.
Ja, för att det kan inte vara så. För att om du bara var tillräckligt avslappnad och skön, att inte liksom fysikens lagar skulle rå på dig alls.
Jag hör att det inte håller.
Nu skulle vi ha Anna här, för hon hade säkert kunnat liksom reda ut den detaljen i alla fall. Men nej.
Vi kan fråga henne, jag kan faktiskt ta med den frågan när vi kommer tillbaka.
Hon
till
kanske har en bra förklaring. En rent fysiologisk förklaring.
En vettig förklaring.
Ja, precis. En vettig förklaring.
Men du, han greps ju.
Han greps, han greps, fördes till därför avsedda anstalt, vilket var inte ens en anhållningscell. Han blev gripen. Han blev inte ens anhållen speciellt länge. Nu ska jag inte säga att jag kommer ihåg exakt hur länge sedan, men nästan inte, därför att det blev någon teknisk liten palavergrej i diskussionen med åklagare om huruvida det här skulle vara grovt rån eller vad det nu var. Och det var en diskussion om att han hade hotats till den här grejen med yxa. Men man hittade ingen yxa i bilen, och då var ju frågan om fanns yxan ens från början, och
vi sa ut genom ett fönster,
han kasta bort den, men och sen så vart han inte det. Sen gick tiden.
Men vårdslöshet i trafik? Vållande till kroppsskada?
Nej, det var bara inte så den gången. Det
har du fått några skadestånd?
Nej. Därför att trafikdelen i det hela var så lite i förhållande till rån. Så den skrevs liksom bort.
Konsumerades.
Ja, den konsumerades. Men då konsumerades ju så att säga även jag. Även jag blev konsumerad i det fallet. Ja. Och det är inte riktigt lika bra.
Nej.
För då är det svårt att hävda sin rätt om man är konsumerad.
Kunde du jobba som polis efter det här?
Ja, precis efteråt så kunde jag ju
fram
det.
Till problemen kom i ryggen.
Till problemen kom i ryggen och man börjar känna att det här är inte okej. Sen är det också så att om problemen väl börjar komma, då vill man kanske inte, som i mitt fall, jag vill inte utsätta mig för risken, för tänk om jag är med om en till olycka, vad händer med ryggen då?
Är det här en av anledningarna till att du inte jobbar som polis?
Korrekt. Ja. Det är en av anledningarna.
Fan vad deppigt. Det kan gå anledningarna, så snabbt. Alltså.
Säga, det är en av anledningarna till att jag började jobba liksom med icke-yttre tjänst i polisen.
Ja.
Och efter det, för då gick jag ju till polishögskolan. Mm. Efter det så ville jag ju liksom göra annat som jag hade funnit väldigt mycket mer intressant. Mm. Men det är en av anledningarna.
Och om du inte, missförstå mig rätt nu, men om du inte hade varit med i en krock, mm, då hade du inte kommit till polishögskolan.
Det är helt riktigt.
Då hade inte jag lärt känna dig.
Nej.
Jag hade inte haft en vän.
Du hade haft någon vän.
Ja, men ja. Kanske inte, nej, det beror på. Inte. Det kanske är en sliding door. Nej, men och du, podden hade inte vetat vem du var.
Nej.
Och du gör ju otroligt mycket bra saker idag som inte har att göra med att fara runt i polisbilar.
Ja.
Men fortfarande fruktansvärt. Jag tycker att man ska vara ödmjuk och försiktig med vetskapen om hur jävulusigt snabbt som ens liv kan förändras. När man bara gör saker som man är lagd att göra och man vill ju bara ställa till rätta. Det är ju liksom, ni åkte runt där för att ställa till rätta.
Mm.
Upprätthålla lagen, skydda övriga om han får runt.
Man betalar, det är ju ett jobb där man betalar med sin kropp ganska mycket.
Och sin själ.
Ja.
Kropp, själ och stjärt, så att säga, får böta.
Alla de tre grejerna får man ju pröjsa ganska mycket med och det kan bli dyrt snabbt.
Mm.
Ja,
ja, okej. Okay. Det klassiska frimärksrånet.
Ja.
Var det så här filmiskt att det bara fladdrade frimärken runt omkring den här kroppen?
Säg jag nu.
Ja.
Ja, det var exakt.
Fan, vad fint.
Ja, det var bläddrade.
Det är en sån bra slutscen.
Ja. Det finns faktiskt ett slutscen som inte är riktigt lika härlig. Den är ju att det blev ju så att den här personen blev ju inte häktad.
Nej.
Den gick ut och frifräst och så. Sen lite senare så inkom i ett helt annat ärende en topsning.
Just det, det har vi pratat om i podden.
Mm. Mm. Det inkom en topsning i ett helt annat ärende där det visade sig att den här personen hade ägnat sig åt ett grovt rån av ett bankkontor på någon annan plats med automatvapen.
Då dyngde han dit.
Strax efter det här.
Ja.
Så att då fann man det intressant att suga in personen igen. Den hade... Hade den här personen blivit häktad i det här caset, och det var ju ett grovt rån, även
då hade bankrånet inte skett.
Då hade bankrånet inte kanske skett.
Inte med han i alla fall.
Nej, inte med han. Så att, olika grejer så.
Spännande. Tack för den ganska, vad säger man, bildrika förklaringen. Jag är helt övertygad om att lyssnarna tyckte det var intressant att lyssna på. Också fint att höra dig prata om det. Du kommer ju inte komma tillbaka till veckans spaningar.
Nope.
Utan det här var så att säga vad ni fick av Meta i det här forumet. Mm. Har du några planer framöver? Vi ska nämligen avsluta alldeles strax nu. Vad har du livsönskningar? Har du några planer? Vart är du på väg? Om man vill veta mer, vad ska man göra?
Oj, vad ska man göra? Om man vill veta... Jag har ju mitt Instagram-konto.
Ja.
Jag heter Meta Broddare på Instagram.
Mm.
Där kan man hitta mig.
Mm.
Och om jag ska hitta på några saker så lär det ju dyka upp där.
Ja.
Det är nog det säkraste kortet.
Det är en bra,
jag
en
gör
bra kanal.
Olika saker. Ja. Ibland är vi ute och jobbar och gör säkerhetssaker. Ibland är vi och är ute och jobbar och håller utbildningar och föreläser och sådana där saker. Så håller jag på och pillar och skriver lite på en grej som inte är klar.
Nej.
Men som kanske blir det
vid
tillfälle. Det vet vi inte mer om. Det är som en cliffhanger kan man säga.
Ja. Det här var vad vi fick just nu. Vi är glada och nöjda för det.
Ja, det får ni fan vara.
Vi tar vad vi får så att säga. Tack, Meta Broddare.
Tackar, tackar.
Välkomna tillbaka kära lyssnare. Nu fick ni er en rejäl dos Meta Broddare. Vad härligt. Vad härlig hon är.
Ja.
Ja. Och vilken erfarenhet hon fick i och med det här caset.
Ja, en erfarenhet som på vissa delar är trevliga och på, med tanke på hjärnskrotet i hennes rygg, vissa delar inte så trevliga.
Verkligen.
Men vi är glada att hon bjussade på det och att hon kom och gästspelade i podden. Meta Broddare finns ju där ute. Det är väl bara att söka på Meta Broddare så hittar ni henne till exempel på Instagram.
Ja.
Mm.
Såklart.
Ja.
Tack Broddan.
Men tack. Nu blir det lite samhällsinformation och sen vet jag att du har en jätteviktig lista.
Jajamän.
Samhällsinformationen är ju inte mer än att det är vansinnigt nära att vår bok släpps i butik nu. Du har ju jobbat och slitit idag, men jag har ju flanerat och varit på brunch hos Vennis, som vi kallar henne.
Katarina Vennis också, ja.
Vennis.
I ästa på slutet.
Bubbis.
Vennis.
Ja, vi var på brunchis. Och där var ju även, vi har ju samma förläggare,
ja.
Vi och Kattis Vennis. Ebba Barrett Band. 7 maj kommer ju vår bok ut i handeln.
Mm.
Och när ni lyssnar på det här på torsdag, då har jag och Anna medelst skrivkramp signerat alla dessa tusentals böcker som är förköpta.
Mm.
Den möjligheten finns inte längre, men låt oss skryta lite att vi låg på 10 topplistan i 4 veckor sträck.
Ja, fantastiskt.
Ja. Fantastiskt. Så det händer mycket i vår för oss. Och ni hakar helt enkelt på Ljungdahl och Ginghede på Instagram.
Ja. Såklart. Alla ska
nu med. Ska jag snyta mig. Och sen kan du samla dig inför den jätteviktiga listan.
Jajamän.
Är det munhålan?
Nej.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, veckans lista. Alltså det drar sig ju mot sommar. Och i var mans lilla stuga så smids det nu, kan du tro, Ljungis, semesterplaner. Och
planis.
Jag tänkte att det kanske sitter folk där ute som är lite trötta på Stockholmsveckan i Visby eller Båstadveckan.
Det borde rimligtvis 100% av alla människor vara.
Jag visste
det
att
det finns ingen ursäkt. Noll. Det kanske kom som en förvåning för dig, men jag tror inte mycket på Stockholmsveckan inom stad.
Ah, vad roligt. Nej, men då tycker jag att du ska höra upp. För nu kommer det några uppslag på nya semestermål.
Perfekt, för jag har 8 veckors semester.
Jajamän. Det...
Fyll dem
du
åt mig, Gingit.
Låt oss börja med plats nummer 5. Det kanske ändå är så att man vill... liksom besöka klassiker fast liksom i en liten ny tappning, så att säga.
Mm-hmm.
Om du till exempel åker till Cancun i Mexiko, i södra Mexiko.
Oj.
Då kan du där hoppa på någon form av undervattensfarkost eller kanske rent av dyka, om du är djuphavsdykare, vad vet jag. Mm-hmm. Och besöka ett museum.
Göra. Jaha,
under vatten.
Mm-hmm.
Inte det lite coolt? Det är alltså, det är en britt, en brittisk konstnär eller skulptör kanske snarare, som har gjort och ställer ut 500 skulpturer på havsbotten.
Mm-hmm.
Och skapat ett museum där nere.
Det här har något. Ja. Jag är inte emot. Spontant är jag inte emot det här.
Nej. Jag tycker det låter asballt.
Vad är det liksom... Nu har jag en fråga.
Ja.
Jag antar att du har researchat.
Ja, ganska lite. Det jag blev nyfiken på var ju miljöaspekten kring det här. Är det vettigt, så att säga, att ställa ner konstverk på havets botten? Men det är det. För de här är liksom marinvänliga.
Ja, men är det liksom miljö... nära föremål? Tittar jag på konstverk utifrån det marina livet?
Nej.
Eller är det liksom en utställning på handväskor? För då tycker jag, då blir det dubbelt upp för mig. Det skulle levla upplevelsen om det var liksom tandborstsmuseet.
Just det.
Glasögonmuseet på botten av havet i Cancun. Då har du mig. Då åker jag dit på en av mina 8 veckor.
Oj, vad exklusivt på något vis.
Ja.
Nej, alltså jag har sett bilder. Jag skulle säga att det är mer liksom humanskulpturer. Det är liksom avbildningar av människolika varelser, skulle man nog kunna säga. Men ändå är det ganska fräckt, alltså.
Ja, men det här är jag för.
Och en annan klassiker som man kanske vill uppleva när man har semester, det är ju att gå på Tivoli.
Är du på punkt 4 nu?
Nej, jag är fortfarande punkt 5. Alltså, om man vill göra klassiker i ny tappning.
Mm, mm, mm. Och Tivoli?
Då kan jag rekommendera att ni styr kosan till Rumänien. Ja, jag håller med om att det kanske inte är det första resmålet som man har, så att säga, top of mind om man vill åka iväg. Men om man gillar Tivoli och man vill ha en ny upplevelse, då åker man till Rumänien. För där kan man nämligen besöka en nöjespark under jord. Den ligger alltså i en gammal saltgruva, 120 meter under jord. Där man kan åka både pariserhjul, radiobilar, gå på spa, man kan bovla, det finns tennisbanor. Man kan till och med ta en båttur på en konstgjord sjö.
Alltså jag måste nästan bara googla och se om jag inte säger fel. Jag tror att jag var i Krakow. Jag är ganska säker på att jag var i Krakow, nere i en sån här saltgruva som är...
Ja,
alltså, det tror jag. Och man gick en jättesmal trätrappa. Lägg på att jag har lite cellskräck.
Men vänta nu, var alltså besökarna tvungna att gå ner 120 meter?
Ja. Eller jag säger, jag hade lite cellis. Jag har lite cellis. Och då gick man i en ganska tojt trätrappa. Nej, smalt gud, ner. Och då hade man ju byst med folk under sig och byst med folk över sig. Ner. Och sen när man väl kommer ner, då var det ju gigantiskt stort rum. Där man så sålde salt svindyrt och sen gick man upp igen. Det var ungefär det var.
Aha.
Men jag kan verkligen visualisera hur det får plats än ett tivoli där under jord. Men jag tänker lite på säkerhetsaspekten.
Ja, jag fattar det. Men jag tycker ändå jag skulle rekommendera att ni googlar ändå typ amusement park, jag vet inte ens vad det heter på engelska knappt, Turda i Rumänien. För det ser ganska mäktigt ut alltså.
Turda. Ja. Ja!
Eller hur?
Det är ju så pass stort så att när man väl kommer ner så kanske man inte har den här trångkänslan.
Jag tror ju knappast heller.
Men också varför? Jag känner också ett väldigt stort varför.
Du går på Liseberg. Du köper ett säkert kort här. Det här är inget för dig.
Nej, jag åker hellre till Cancun och kollar på tandborstar.
Ja,
på 30 meters djup.
Men du, plats nummer 4. Du kanske är sugen på att gå en kurs på semestern då?
Alltid.
Ja.
Det beror lite på vad.
Ja, jag ska ge dig ett uppslag. Som jag själv tyckte lät lite festligt. Det finns mycket att välja på där ute. Det är alltid från skrivkurser, målarkurser och allt det där.
Kurs med Kurt.
Alltså, om du är sugen på att besöka Japan så finns det ett företag...
Det är jag. Jag älskar Japan.
Ja. Det finns ett företag som erbjuder lite olika typer av kurser i stridskonst. och du kan välja på 3 inriktningar. En 10-dagars kurs antingen i sumobrottning, samurai vad heter det? Samurai
viftning,
just det. Eller så kan du spendera 10 dagar i Japan för att träna dig att bli ninja. Och det där sistnämnda tyckte jag lät väldigt spännande. Jag ser framför mig hur jag får träna mig på smyga runt hörn och sånt där. I såna där
coola... Du hade varit så otroligt dålig. Otroligt dålig.
Så supersnabba och supertysta ninja-skor bara. Eller sockerplast.
4 places to train as a ninja in Japan. Jag måste gärna titta på en bild. Man får ju de här klassiska svarta... ...dressarna.
Ganska mäktigt ändå.
Det är ju egentligen som en burka fast med byxor istället för kjol.
Ja. Ja. Och sen är jag lite osäker. Alltså jag tänker att det flyger ju liksom när du är där i rätt miljö med andra ninjas, så att säga. Men när du kommer hem då och maken säger, berätta vad har du fått lära dig på kursen? Och jag ska sätta på mig den här ninja-outfiten och lurka runt där. Jag vet inte om det blir riktigt samma grej. Alltså.
Nej. Åh gud, Anna, du vet ju att man ibland köper saker på semestern som känns så jävla rätt.
Då ja.
Du sätter på dig harembyxan kanske.
Ja.
Du köper en handväska som har ganska lång rem så att den mest slår mot knävecken.
I plast.
Ja,
kanske att du också stoppar. De säger att det är genuint läder, men det är ju aldrig.
Nej, det står både Gussi och Nike på den. Du kanske sätter en liten prick i pannan. Du är så här jävligt så här, down with it. Och sen kommer man till Arlanda och någonstans är höjd med bagagebandet. Just så känner man så här, nej. Den här blommiga, härliga strandbägen med någon form av jävla knophistoria på. Inte längre kul.
Det funkar aldrig.
Men du, jag tittar på de här ninjakurserna. Bara bildgooglade dit och såg liksom lite vad man gör. Mm. Det är ingen jättestor skillnad mot den här parken de är i än en random lekpark på Södermalm.
Nej, det är inte det. Nej, jag har inte sett de där bilderna.
Svänger i olika typer av nät och klättrar upp för saker. Och...
Men tänk ändå, vad spännande
för att få göra det. De har ju kaststjärnor. Det har man, i och för sig, det har man ju på Södermalmparken också. Ja. Det är ingen skillnad alls.
Och knivväster här i Örebro, det är en vanlig tisdag. Men tänk om någon kommer med kaststjärna och ninja.
Ja, då hade man ju skiter på sig förmodligen.
Ja, men du, vi ger oss ut på tur igen på plats nummer tre. Jag tänkte, jag har ju blivit kattfrälst, som du vet. Och det kanske man vill ha mer av då, passa på liksom och träffa lite kissikatte på sin semester. Och då så har jag googlat, det finns ju alltså en kattö. Alltså, det finns flera kattöar, men det finns särskilt en som jag vill lyfta fram. Och om du ändå är i Japan på ninjakurs, då skulle jag väl rekommendera att du åker till Aoshima, som ligger söder om Hiroshima. Mm. Och den har väldigt mycket katter. Och bakgrunden är då att man förde en massa katter till den här ön för ett antal år sedan för att få ner kolonierna med råttor på ön. Men vad tror du hände när man placerade ett hundratal katter på ön?
Det gökades.
Ja, precis. Mm. De blev ju väldigt många fler på kort tid. Och nu så är det mer än sex gånger fler katter än människor på ön.
Ja.
Vad
katter
tror du?
Har tar något? Över japansk ö. De är ju väldigt, väldigt fina. Det är ju välmående katter i alla fall på bilden.
Ja. Men det kanske, alltså jag tänker att det skulle kunna vara lite exotiskt på något vis.
Men där, dit måste, med tanke på hur mycket konstiga kattkärringar det finns runt om i världen, där måste de ju kunna tjäna så sjukt mycket turistpengar.
Ja.
Ha någon form av snitslad bana, ät med katt, gosa med katt, klappa på katt.
Ja, det
vissla med katt.
Sova med katt. Alltså det finns ju oändligt.
Det går sex katter på varje människa där.
Ja. Alltså det finns oändligt med möjligheter här. Men jag tänker också oändligt mycket kattbajs och sånt överallt.
Ja, du tänkte praktiskt där, ja.
Ja. Jag tänker att man kanske ska ha med, alltså, vet inte.
Oj, vet du hur många människor, jag var ju tvungen att researcha lite. Vet du hur många människor som bor på ön?
Nej.
20 personer.
Va?
Ja. Det bor i ärlighetens namn inte så många människor på Aoshima. Ett 20-tal, mest pensionärer.
Okej, det där som är så välskötta, kissekatterna.
Ja.
De tar ju hand om dem naturligtvis. Ja,
det tycker jag gärna också.
Ja. Plats nummer två. Varför inte annars fördjupa sig lite i voodoo på semestern? Det kan man göra om man vill åka till Afrika. I västra Afrika och Togo. För där ligger
voodoo-kurs.
Nämligen världens största voodoo-fetish-marknad.
Voodoo och fetish,
ja,
i samma.
Ja, det kallas så. Voodoo fetish market tror jag den omnämndes som. I Togo. I västra Afrika.
Voodoo fetish
och
market.
På den här marknaden då så finns ju naturligtvis voodoo-dockor i liksom allsköns olika typer av format.
Oj.
Ja.
Ja.
Men också elefantfötter, krokodilhuvuden, hästhuvuden, aparmar och en massa annat spännande som påstås då kunna hela sjukdom och depression och skador och sådär.
Fy fan, det här var ju bara någon form av djurplåg, alltså djurfetischmarknad.
Ja, det är ganska
man har
gross,
kapat alltså, olika lämmar av djur bara och lagt på bord.
Jag tänker också att det ska lukta ganska illa där. Det är ändå trots allt ett ganska varmt, så att säga, klimat i Afrika. Mig vetligen.
Men är det inte en märklig fetisch, tänker jag?
Jo.
Alltså är inte voodoo... För mig är voodoo... Man har typ en docka som man stoppar nålar i.
Jag vet inte om det här är någon slags extended version på något sätt. Alltså att de har tagit det här längre.
Svartbältad voodoo. Ja.
Det är också väldigt konstigt att få tillstånd, kan jag tycka, för en sån här, den här typen av event. Skulle det funka i Sverige, tror du?
Det sitter en jävligt glad kvinna där bakom ett bord av olika typer av bara huvuden.
Nej, vi måste snabba på nu. Det blir världens längsta avsnitt.
Okay,
jag går till plats nummer ett nu. Och det här är ett ställe jag själv tycker skulle vara intressant att åka till. Nämligen till Skelettkyrkan i Tjeckien.
Mm.
Alltså om man nu har en böjelse av att få se... Och studera kanske, utforska mänskliga kvarlevor i form då av skeletterat material på sin semester. Då vill jag slå ett slag för Skelettkyrkan i Sedlec i Tjeckien.
Mm-hmm.
Det är alltså ett katolskt kapell där det hänger liksom som typ från ljuskronor och sådär, skelettdelar. Och på väggar, alltså de har gjort som skulpturer av skelett. Och jag läste mig till att det är alltså skelett från över 40 000 människor som finns i den här kyrkan.
Alltså är det någon särskild religion eller?
Alltså jag vet inte vad det här bottnar i, liksom hela idén. Och jag tycker att det är lite etiskt från motbjudande alltså.
Varför
kan de här 40 000 människorna inte få komma till någon slags sista vila, utan ska vara liksom, jag vet inte, förstår du? Var någon slags exhibition.
Ja, men jag fattar, men jag kan ändå komma på sämre saker än att avsluta mitt liv som en del i en ganska maffig kristallkrona.
Alltså, absolut. Om man nu kan få donera sig till något sånt ändamål, go for it, säger jag. Om jag kan vara
det är
till
trist att någon dräper mig på gatan för att göra kandelaber av mig. Det är ju trist.
Jo, men jag tänker så här, om mina gamla artrosleder kan glädja någon i någon form av liksom...
Alltså, dina grejer, det blir som en sån här påse plockepinn i entrén för uttråkade barn.
Ja.
Här är bara random knoter du kan hålla på och jollra med.
Herregud, det är ju konstigt alltså. Men
ja, det var ändå verkligen konstigt.
Det är ju sanktionerat, tänker liksom, av stat och samhälle och allt det där. Och det är en turistattraktion. Så,
ja. Hade du och jag varit i Prag så hade vi ju gått in.
Ja, det hade vi gjort. Det hade vi ju gjort, såklart.
Ja, nu har du fyllt mina semesterveckor.
Ja, vad tar du först? Blir ninjakurs först, eller?
Ja, gud ja. Pyjamas party med svärd.
Jag ser mer att du skulle kanske gå för sumokursen. Mest för att det skulle se väldigt roligt ut om du skulle möta en stor sumobrottare. Med sånt där litet skärp i snippan.
Men jag passar inte i lila. Är inte alltid byxan lila? Det är inte min färg.
Lila?
Det är det enda jag har att ställa mig mot sumo.
Det är som en liten blöja bara. Men liksom som ett litet...
Ja, exakt.
Ja,
jag passar inte lila och jag tycker inte om string. Det är två stora saker som är problem för sumon.
Nej, kanske att du ska gå på ninja då istället.
Ja.
Mm. Ja.
Ha.
Så får det bli.
Tack Anna.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er.
Det gör vi. Ta hand om er. Bye bye.
Bye.
Podplay, en del av